Kära radiolyssnare, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är del 2 av en inspelning från en diskussionsklubb som Kjell Andersson, Bodyshop, leder på tisdagar. Vill du bilda ditt eget samtalsforum så bistår Kjell gärna med tips.
Ja, jag tycker väl att vi kanske inte behöver diskutera så mycket närvarande, men jag har en synpunkt i alla fall. För någon månad sedan så såg jag en skylt här utanför Tyckon Tyresö 2035. Det är tydligen någon aktivitet som pågår då, framtida.
Översiktsplansarbete?
Ja, precis. Och om man tittar på hur vi diskuterar media och mediekonsumenter, de som konsumerar överlägset mest media idag, det är ju inte vi i den här åldern, utan det är de som är uppåt, på väg uppåt 20 idag. Och som förhoppningsvis ska stanna kvar i det här samhället och utveckla det här samhället och dra nytta av den här översiktsplanen. Och där vore ju en intressant vinkling om man kunde lägga upp en reportageserie, alltså och låta ett antal ungdomar komma till tals och även intervjua andra ungdomar eller sina föräldrar eller sina far- och morföräldrar eller vad de nu kan hitta på. Om liksom hur man ser på de här frågorna och sen släppa fram dem i korta sammandrag. Då tror jag också man får upp intresset för Tyresö som sådana, man får upp intresset för närradion och man kanske kan hitta andra vinklingar på det här.
Mm. Lennart?
Jo, alltså jag fick höra en siffra. Man ska ju inte ta allt för att det är sant, men alltså någon sa att ungefär 50% av det folk läser nyheter, det gör de på telefonen. Mm. Och det gör ju inte jag. Men alltså, om man tänker efter så är det ju faktiskt så. Det har gått jättefort. För 10 år sedan, då kunde du inte läsa någonting på telefonen.
Ja. Ja, det förändras.
Så att, vad händer, eller vad är läget om 10 år? Mm. Nej, men alltså, du har ju rätt, Leif, för att det är ju de som ska tala om var Tyresö ska vara om det är 25 år, 20 år.
Ja, jag har ju sett den där skylten Tyck om Tyresö 2035. Och då tänkte jag, det är ingenting för mig, tänker jag. Fast när jag sysslar med planering, långsiktsplanering i hela mitt liv. För 2035 alltså, då är jag 97 år. Så då är jag väl, finns jag inte längre. Men en sak som jag ändå har funderat över, det är att i politiska sammanhang, här sitter vi och pratar politisk ideologi. Och jag tror inte att det finns många grupper mer som så ingående diskuterar politiska frågor som vi gör. Och vi är gamla pensionärer allihop. När vi, du tycker inte det, men ja. Men när jag till exempel i den politiska förening som jag är medlem i, när vi träffas där, så är vi ju inte så förfärligt många. Men medelåldern är någonstans 65-70 år. Där också. Och då undrar jag, var är ungdomarna? De som vi pratar ideologi om och så vidare. Vad är de intresserade överhuvudtaget? Mm. Och jag tror ju att de är intresserade. Men hur får de sin information? De får det på ett annat sätt. De får det genom iPhone och på sådana sätt kanske.
Ja, men då är vi tillbaka till det vi sa förut. Va? Samhället har förändrats alltså. Och problemet är ju att, det vill säga, att det finns, klart det finns grupper som snackar politik, men då är de ju också i politiska grupperingar. Det här, jag menar, när man sitter och de som lyssnar på det här kanske tror att alla som sitter här och snackar är sossar. Men det är ju faktiskt inte sant. Vi tillhör ju olika schatteringar på olika sätt. Och en del kan inte så mycket om politik och en del kan mer. Men det är ju, samhällets förändring har skapat det här. Jag menar, jag ser ju själv, och jag är ingen gammal pensionär. Så det är inte bara gamla pensionärer. Nej, men jag läser ju mycket nyheter på nätet, och det är text-tv, och lyssnar på radion framför allt och sånt där. För att, ja. Men det handlar om, menar, de här ungdoms... vad är det heter, ungdomliga politiska organisationer. Ja, men det är som du säger, SSU här, de finns för knappt kvar, va?
Det är inte så många.
Nej, det är inte det. Och det där mönstret har man ju sett överallt. Va? Och men det där är inget nytt. För jag vet ju när SSU i Norrby höll på här på 70-talet. Det ena, de har inte så jävla pengar. De köpte LP'n och stereoanläggning och så hade de kul. Va? Så att, på vissa håll finns det inte så stora skillnader.
Karl-Erik?
Ja, vi talade om ungdomar. Och att de inte är intresserade av politik. Och därvidlag måste jag säga att jag är rätt pessimistisk. Därför att många idag siktar in sig på det enda, åtminstone det viktigaste i livet. Det är att tjäna pengar. Och politiken kommer i andra hand. Alltså. Det kan man syssla med när man väl har sitt på det torra. Men innan dess så är det pengar som gäller.
Ja, jag är ledsen, men... Ja, jag tycker det låter som att vi framställer politik som någon högre vetenskap. Jag tror att om man går tillbaka ner till ungdom och andra vanliga människor så handlar det om praktiska frågor i livet. Få saker att funka. Det handlar inte om att... Vi kan tycka att samhället är materialistiskt och att många går in för att tjäna pengar och det ska ha det bra. Och det måste vara, men för många handlar det liksom att få en vardag att fungera överhuvudtaget. Det handlar om att få kommunikationer, det handlar om barnomsorg, det handlar om närhet till affärer, det handlar om föreningsliv och sysselsättning och snöskottning och sanning på gator. Och, alltså det är vansinnigt många sådana här praktiska frågor. Om man bryter ner vad alla de här nämnderna i Tyresö kommun håller på med så skulle vi kunna ha en lista på 100 punkter, eller 200 punkter eller 300 punkter som berör människors vardag. Och ska man knyta an till politiken, det är ju så det här politiska partierna har vuxit fram. Det är egentligen utifrån vardagsfrågor, utifrån arbetarrörelsens vardagsfrågor ute på i näringslivet, i bruken eller i industrierna en gång på 1800-talet där man har tagit tag i frågorna. Sen har det blivit någon jäkla vetenskap med nationalekonomi och finanspolitik och hela. Det är klart att ingen begriper det. Måste tillbaka back to business.
Mm. Anders, sen är jag, sen är Sven.
Ja, jag håller med dig i allt det här praktiska som du säger. Men jag tycker kanske att vi ändå skulle ta upp den här frågan du tog om Löfvens utspel. Om man samarbetar över partigränserna. Det måste vi göra. Och där känner jag, när jag fick det över mig så tänkte jag, åh fy fan, tänkte jag. Det går ju inte. Alltså, det är ju så att man befinner sig egentligen, om man har sysslat med politik och ideologi, så befinner man sig ändå på den där höger-vänster-skalan också, bland andra skalor. Och då känner vi var och en att ja, jag samarbetar väldigt gärna med Vänsterpartiet och jag väldigt gärna med Miljöpartiet och med Socialdemokraterna. Men sen är det svårt. Och då tänker jag tillbaks och så tänker jag på hur det, man är ju gammal och har varit med när Hedlund och Erlander samarbetade och under vissa perioder så har man sett hur samarbetet. Men nu har man gått så klart åt två håll. Man har så att det, nu känns det väldigt svårt. Alltså, och jag tror att väldigt många känner på det sättet. Men det beror på. Det är individuellt. Var befinner du dig själv i den här värderingsskalan? Och för mig känns det här väldigt svårt, det måste jag säga. Men för andra tror jag det kan vara en lösning.
Mm. Det är kul att du sa det, för att jag läste Ann-Marie Lindgren som skriver i Stockholms-tidningen. Hon skrev ju lite grann om det här faktiskt idag, eller var det går, jag vet inte. Och jag kan säga så här att min uppfattning först då så här,
han är taktisk, våran Stefan Löfven, eftersom han ordet tillhör det parti som jag är med.
Och då, att han gör det. För jag tror att han gick in och slog in en kil. Men sen har jag tänkt efter en gång till och tänkt så här, att han säger så här. Om det överhuvudtaget ska bli någon möjlighet att regera det här landet på ett hyggligt sätt, då kanske vi inte kan ha blockpolitiken som en grund. Vi måste hitta samarbetsformer som gör att vi inte absolut kategoriskt varje gång säger att så fort det är en vänsterfråga så är det fel om jag kommer från allianssidan och tvärtom då från våran sida. Utan vi måste hitta former för samarbete. Och det som jag tycker att det är bra att du säger att vi tar upp den, det är nämligen det att det har ju på en veckas tid hänt flera saker som gör att det är flera som är lyhörda för det här. Bland annat Folkpartiet. Om man lyssnar på deras senaste grejer, man hade säkert förberett innan, man har ju förändrat sig lite i skolfrågan, man har fått mycket kritik för den, vad som har hänt. Man går in nu på jämställdhetsfrågorna, så absolut, man behöver bara gå tillbaka några år när de har alltså sagt att absolut ingen viktig fråga för oss. Och nu plötsligt så ska det ligga överst på deras dagordning. Det kan jag säga att det är ingen moderat fråga. Och då om det är så att det passar de här partierna som många av oss representerar, så tror jag att man måste ändå tänka att det kanske är bra att det är så. Det kanske är bra att så. Man behöver inte regera ihop. Men man kan åtminstone ha en samtalston som säger att vi ska kunna samarbeta i frågor som handlar om ekonomi. Vi ska kunna samarbeta i frågor som handlar om folks välfärd. Vi ska kunna samarbeta i frågor som är de här stora grejerna som kanske inte är precis rent ideologiska ute i yttersta kanten. Ja, nu har jag snackat så länge så nu får du... Ja,
det var lite kul att jag har läst nyheter i telefonen här innan jag kom hit faktiskt. Och då läste jag Svenska Dagbladets näringsliv genom Aftonbladet. Och där står det om bolånekrisen. Ja, då är det så här. Här är ju en fråga då för samarbete apropå det. Svenska banker har ju alltså lånat till bolån utomlands. 2000 miljarder. 2000 miljarder har man lånat. De sista 2,5 åren har man lånat 500 miljarder extra. Alltså bara, det accelererar. Och hur gör man? Hur gjorde Amerika inför finanskrisen 2008? Man paketerade bolån och buntade ihop och lånade pengar på. Hur tror ni svenska banker gör? Man paketerar bolån, lånar pengar på dem utomlands.
Exakt.
Och när de där inte är värda så mycket så säljs de och så blir det kris i statsfinanserna. Och här kan man ju ana en rejäl kris om det skulle dra ihop sig. Och då bara jag ställa en fråga utifrån ett sådant här samarbete. Vilka partier skulle möjligen kunna tänka sig samarbeta för att lösa en finansiell statskris där staten måste hyva in ett par tusen miljarder i säkerhet och låna upp pengar? Vad kräver det för en typ av överenskommelse? Oavsett om man är nu socialdemokrat, moderat eller inte.
Nej, jag kan inte. Det där är för svåra frågor för mig med ekonomin. Men det har ju funnits några tillfällen då det har visat sig att man har satt sig ner över blockgränserna för att lösa svåra ekonomiska kriser. Ta till exempel... Det är ju, är det 10 år sedan vi hade den här stora räntekrisen?
1920 år sedan.
Ja. Då det var borgerligt styre och till slut så var man tvungen att sätta sig ner med sossarna. Det där, ni kommer ihåg, Wibble satt där och Bengt Westerberg försökte liksom påverka Bildt att nu måste vi liksom lösa det här ihop med sossarna, och han misslyckades med det. Men till slut så satt de där i alla fall framför media. Det var Ingvar Carlsson och det var Wibble och det var Bildt och det var Allan Larsson. I den situationen så gick man ändå ihop och löste det, va? Det var en katastrofsituation. När vi pratar politik så här så tycker jag det finns två nivåer. Vi talar om blockpolitik på riksnivå. Ja, den har vi väldigt svårt för att... Och för då kommer ideologierna in. Men titta ut i kommunerna. Hur mycket konstiga
konstellationer finns det inte ute i kommunerna där man söker verkligen sig fram utan allt för mycket ideologiska förtecken, för det handlar om praktiska saker som måste lösas. Ja, just det. Praktiska saker som måste lösas. Varför går det så mycket enklare i kommuner att till och med sossar och moderater och andra konstiga kombinationer kan uppstå? Jo, därför handlar det om mycket praktiska saker. Så att jag tycker det finns två nivåer här. Nu är vi väldigt högt uppe där, talar om världsekonomin och sånt där. Och det är liksom lite för svårt för mig. Sen ska jag bara säga att jag är med någonting som heter Arbetarrörelsens kulturhistoriska sällskap. Den ger ut varje år en årsbok, och nu är det en årsbok om Wigforss samlade skrifter under årens lopp. Och jag har bara bläddrat i det. Men vilken klarsynt hjärna fanns inte hos Wigforss också när man läser hans manifest inför olika valrörelser. Alltså, det är enastående. Och vad som är så påfallande, hur mycket som fortfarande är aktuellt och gäller. Mm. Och om han var så förutsägande, det vet jag inte. Men han var ju stor, han talade ju om den här provisoriska utopin och sånt där. Va? Men det är påfallande intressant att läsa Wigforss.
Mm. Kul. Gärna. Ja, men jag hakar på lite här då. Det här med blockpolitik har jag aldrig gillat, så att säga. Och det är förödande. Och sen är det ju två nivåer, som du säger. Men det här blockpolitiken som vi har nu, som alliansen är inne på andra vändan. Och min första tanke när det här bildades, det är att nu får vi se hur länge Centerpartiet och KD och de existerar. För det är ju en stor aktör och de andra är springpojkar ungefär. Mm. Och nu har de väl, tror jag, hamnat vid vägs ände, så att säga. Man måste samarbeta i frågor kors och tvärs. Och det måste också på rikspolitik vara utifrån ideologiska grunder, självklart, för det är det väljarna har röstat på. Men när det gäller en kommunnivå så kan jag dra som exempel där jag kommer ifrån, Norberg. Det hade vi alltså det var hur länge som helst. Betongsåsar kallar vi dem för. De släppte inte en jävel över bron. Och det var två man som bestämde när det var arbetare. Kommunen hade möte, gick de ut i korridoren och snackade ihop det, så gick de in och talade om så här vill vi göra. Ja, det är bra, så nu får vi inte kaffe och buller snart. Det gick faktiskt till så. Sen när det här vände, när vänstern och moderaterna tog över tillsammans, och det är en nära vän till mig, blev kommunalråd, då satt de här gamla sossarna nere på Elsa Anderssons konditori, det rikskända där. Hur ska de klara det här? De kan ju ingenting, de vet ju ingenting. Och detta pågick i 3-4 mandatperioder. Och de sossar som sen nu sitter där, det är en helt annan socialdemokrati. Mm. Jag vet, när jag flyttade till Tyresö och sen när jag var hem till Norrby, och jag berättade att här i Tyresö, det är det fräscha socialdemokrater. De är bra att ha att göra. De trodde mig inte, de som bara hade bott i Norrby. Ja. Det är faktiskt sant. Alltså. Så det är så olika världar. Va? Mm. Så det är därför jag tycker det här med block är förödande. Va? Och det kan man jämföra både högt och lågt. Man måste titta på vad är viktigt här nu i den här stunden och vad är det vi vill åstadkomma. Tack.
Du har en bit här. Eller, har du? Ja. Du bara skriver det där och vinkar.
Nej, jag har inte
vinkat. Man får ju det, men det är kampanj.
Ingen penalism här inte.
Ja, jag tycker också kanske att man måste nog, även om det svider, så får man nog acceptera att arbeta över blockgränserna. För nu är det ju ändå så här att nu har vi ju haft block och vi har haft alliansen som har drivit sin politik. Och den har de drivit åt höger. Och det har försämrat för de svaga i samhället och förbättrat för de starka i samhället. Så det kan man se. Vill man driva fram en politik hårt, då ska man jobba i block. Vill man ha ett kanske bättre samhälle för alla, hög och låg, ja då kanske man mer måste samarbeta över gränserna.
Alltså jag tror ju så här att det är ju alldeles rätt det här med nivåer. Jag tror att det är viktigt att vi pratar om det, att det är ju inte riktigt lika på riks och det är på kommunal nivå. Men jag har i alla fall den uppfattningen att jag är rätt pragmatisk i nästan allting. Och även hemma med frun och med barna och med allting. Men jag mår ju rätt bra av det. Jag mår rätt bra av det när vi kan komma överens, även när jag får ge efter. Och det har jag försökt att implementera även i partiet. Att jag tycker att det är inte helt fel att jag kan godkänna ett byggtillstånd om den inte är allt för långt ifrån alla lagar och regler. Om det bara inte är alltså grannen. Det är ofta så när det gäller sådana typer av frågor som är lokala. Är att någon kan ju lida för att någon får bra. Och det går inte med på. Men om det är så att jag kan vara med på ett beslut där jag säger att om du får en förmån som inte Hasse mår illa av och Hasse till och med kan godkänna, då kan jag faktiskt gå med på det. Alltså det här pragmatiska, att man ändå kan säga, och fördelen med att man har en pragmatisk inställning till frågor som då inte är rent ideologiska, för det måste man ju hålla på tycker jag ändå, då är ju det att man har ju väldigt stora chanser att få egna idéer att gå igenom. Mm. Det, alltså det är ju den stora fördelen med att inte vara för kategorisk. Jo, jag är lite djupt där, men det är inte så ofta.
Då blir det inte som Birgersson skrev.
Nej, det blir inte så. Nej. Mm. Vinkar du, Sven?
Ja, jag bara kom att tänka på, vi börjar ju en gång, och det kan du berätta, jag var inte med från början, utifrån Bengt Göranssons bok. Och han har ju den, han har ju en speciell tolkning av majoriteten och behovet av att inte gå för hårt fram utan lyssna och ta kompromissens väg som är en långsam väg. Men man måste, och man kanske under den här vägen kan finna gemensamma när man snirklar sig fram. Va? Jag tror att det är klokt att man också, ska vi säga som du säger, pragmatisk i det här förhållandet. Och jag har någon gång sagt så här att alla människor borde någon gång i sitt liv ha suttit i en kommunal nämnd eller deltagit i det politiska livet. Därför att dels så motarbetar det här politikerföraktet, att politikerna bara sitter i slutna rum och bryr sig inte om vad folk tycker. Men man får också klart för sig vilken roll som jag kan spela och hur man ändå kan utveckla samarbetet trots att man inte tillhör kanske samma parti. Man skulle nästan önska att det fanns en slags värnplikt, en politisk värnplikt, att under några år så ska jag ingå, vara verksam i det kommunala politiska livet. Det skulle kunna ge människor lite mera vidsynt syn på hur samhället fungerar. Det tycker jag, det kommer an som ett inför nästa val, politisk värnplikt.
Nu har du fått två gilla markeringar här.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, de finns så här.
Ja, nu försvann. Ja, men det, ja, det var en liten avvikelse där. Va? Men jag gillar mycket Bengt Göranssons syn på att det får inte gå för fort fram. Och det är i och med att, och nu majoriteten har tagit ett beslut med en rösts övervikt, så är inte det alla, inte det de bästa sanningarna som kommer fram.
Ja, nu kommer chefen.
Ja.
Nej, men jag skulle bara peka på Leif, därför han vinkade. För.
Ja. Nej, jag gillade bara.
Ja, alltså det var det du gjorde. Nej, men alltså jag tror att det här är viktiga frågor. Det som du Anders initierade i den här debatten. Det är rätt klokt att man ändå pratar den här typen av språk. För vi pratar också om att ungdomen inte är så engagerade. Och jag kan hålla med om det, att man är ju inte det när det gäller partipolitik. Däremot så kan jag ju säga så att jag umgås ju rätt mycket med ungdomar, jag har sagt det vid ett antal tillfällen, och jag kan ju då fråga dem om saker som gör att de är oerhört engagerade, och det kan gälla allt ifrån idrottsrörelsen, och titta, men idag om du frågar en ungdom så att, vad tycker du om det som händer i Filippinerna? Skulle du kunna tänka dig engagera dig för att hjälpa till där? Absolut. Du får 95% som säger att det skulle jag gärna göra. Därför är det så himla konkret. Det är konkret när det gäller vissa typer av klimatfrågor. Det är visst konkret när det gäller vatten. Vi har nu fått rapporter från sista veckan här om det här med plastens förstörelse. Det har ni läst och hört, va? Att irländarna har ju då lagt skatt på sån här typer av påsar som min vän till rätt fram här har med sig. Därför att de förstör våra vatten. Och då när man lägger skatt på såna här påsar med något öre per påse, så innebär det att man går ner 85-90% i förbrukning. Och det gynnar, och det är någonting som engagerar ungdomen oerhört mycket. Och varför gör det där? Jo, det är för att det är påtagligt. Det som vi håller på med som är lite äldre, det är att de tycker att vi tjabblar. Vi försöker inte att få samförstånd när vi pratar, för de hör ju inget annat. Och då är det ju lite grann det som Sven är inne på, att skulle man ha en värnplikt, då skulle man ju förstå att det egentligen är det inte bara tjabbel, utan det är ju egentligen en åsiktsutbyte som vi håller på med.
Jag vill gärna fortsätta på det där med värnplikt. Jag tyckte när jag var ung och så vidare, tyckte jag att det värnplikt var en jävla skit alltså, som man var tvungen att göra. Men tiden har ju gått och nu är den militära värnplikten obligatorisk, den är avskaffad. Men jag har många gånger tänkt så här att någon gång lite senare i livet, när ungdomarna har blivit lite äldre, kommit till 20-25 års åldern, skulle man kalla in dem för att få en duvning i hur samhället fungerar och diskutera såna här saker. Man var tvungen att gå dit, helt enkelt. Det är det jag menar med plikt, alltså. För att diskutera såna här saker och se vilka storlekar handlar det om, hur mycket skänker vi och så vidare. Du sa en sak, du sa här, du frågar ungdomarna, skulle du vara beredd att ställa upp på Filippinerna? Och då säger 90%, sa du, ja visst. Men jag räknade ut häromdagen och då fick man en siffra på hur mycket pengar man hade skänkt ifrån Sverige till olika organisationer. Och så räknade jag snabbt ut att det var ungefär 5-6-7 kronor per skalle. Mm. Så mer är det inte. Det låter mycket när du pratar om miljoner, men det är en helt annan sak när du pratar om per person. Och jag tror att den här typen av resonemang på ett friare sätt skulle kunna kanske ingå i det här med värnplikt. Mm. Att också diskutera när man är lite mera mogen de politiska ideologierna, vad olika åtgärder medför för effekter och så vidare. Då kanske man skulle få en lite mera engagemang också i politiken.
Självklart är det så. Alltså det, jag menar, och det är ju så. Jag brukar tänka så här, jag tror jag sagt det någon gång också, att vi har ju oftast såna här galer på tv. Och då när man samlar in pengar. Och då är det så att man får ju in 100 miljoner. Och de står och jublar till max.
Det är 10 kronor per skall.
Nej, ja det är det. Men det är precis lika mycket som V75 omsätter en lördag.
Mm,
ja.
Precis.
Och då är det så. Men grejen när jag säger så där, det är egentligen, nu såg att det var någon som pekar, men jag skiter i det. Det är nämligen så att om jag ändå frågar utifrån engagemang, och jag säger så här, skulle du kunna tänka dig att vara med i en konstellation som jobbar för det som du tycker om? Då får jag det svaret som är ja. Sen är det självklart, precis som det var för mig en gång i tiden, att det var ju viktigt att det var någon som tog med mig på första ungdomsförbundsmötet och sa, Kjell, vill du hänga med och se hur det är? Och så du slipper vara ensam, och du behöver inte vara orolig att du blir sekreterare första mötet, kanske andra, va? Nej, förstår vad jag menar. För att det är ju den stora dilemmat idag, att folk är ju livrädda för att engagera sig så mycket som man inte hinner med allt annat som man håller på med. För det man är ju ändå engagerad i mycket olika. Det kan ju vara allting med internet och telefoner och allt vad ni håller på med och snackar om. Så därför så tror jag så att det finns ändå en möjlighet att få folk engagerade, men vi har inte metoden. Så tänker jag.
Mm.
Nej.
Ja, Jag hade tänkt avrunda bara med,
ja,
med den där rapporten som vi lyssnar på. Mm. Det här skatteförslaget som har kommit fram där utifrån den där rapporten. Egentligen bakgrunden är ju att man har ställt sig ett antal framtidsfrågor. Om klimatet, vi har pratat om Filippinerna och det har regnat på Sicilien och blåst upp i Lappland. Det är om alltså åldrandet, det är om välfärden. Alltså hur olika sådana här stora frågor ska kunna hanteras. Och det är egentligen det som ligger till grunden för ett nytt förslag. Alltså om ett skattesystem. Och vi har varit inne och pratat om det här med blockpolitiken eller inte. Men jag tror det är faktiskt en fråga om man kan få förankra de här framtidsfrågorna och vara överens om att de behöver lösas. Då kanske man också skulle kunna hitta formerna för det i ett skattesystem framöver över blocköverskridande. Det är en förhoppning, men jag tror att det krävs.
Mm, jättebra.
Det ni nyss hörde var en diskussion från Kjell Bodyshop Anderssons tisdagsträffar. Nu blir det något helt annat.